Hej Lisa.
Hej Petra.
Du kommer ju den 27 maj och läser brottstycken ur din roman som du håller på med.
Ja.
När vi i Stollabollar är på litteraturhuset i Göteborg.
Just det.
Inte här i Luka.
Nej.
Stollabollar. Säsong 3.
Du har ju jobbat med den här romanen ett tag. Hur länge har du jobbat?
Alltså jag tror att jag har jobbat i över 10 år från idén.
Mm.
Sen så jobbar jag med annat så jag har inte skrivit på den i 10 år.
Nej, precis.
Men den har levt i mitt huvud väldigt länge.
Ja, du är dramaturg i alla fall på Riksteatern just nu.
Ja.
Och skriver också.
Och skriver också.
Men du berättade ju hur du hade fått idén till din huvudkaraktär Mona.
Ja. Jag såg henne en gång faktiskt. Jag tänkte på det här, hur saker kommer till henne. Jag såg henne på en strand i Kroatien. Och så tanken var så här, att kvinnor efter en viss ålder blir liksom osynliga i samhället. Så vad kan man komma undan med?
Mm.
Vad kan du göra som går under radarn?
Mm. Hon dog på och var liksom en av dessa osynliga kvinnor.
Ja, med en solhatt tror hon hade också. Och sen tänkte jag att hon syns inte.
Nej.
Det kanske bara var i min blick, men jag tänkte hon syns inte på den här stranden. Och så, då började jag fantisera om henne, vem hon var.
Ja, så hon skulle kunna göra precis vad som helst.
Ja.
Och kan du berätta någonting utan att berätta för mycket om vem Mona är och vad som händer med Mona i din berättelse?
Ja, alltså jag har vävt tillsammans också två platser. Både Kroatien och västra Göteborg. En ö i Kroatien. Och Mona lever i ett destruktiv relation. Eller hon blir utsatt för våld.
Mm.
Så att hon hyr till slut en yrkesmördare.
Mm.
För att förändra sin situation helt enkelt.
Ja.
Och alltså den handlar ju om våld på olika sätt skulle jag säga.
Mm.
Men med viss komisk touch som jag funderar på. Får man skriva så här om våld eller inte?
Mm. Mm, du är väldigt engagerad i kvinnofrågor också. Ja. Du är ju genusvetare.
Ja.
Den är väldigt busig för att vara skriven om en genusvetare får man ju säga. Alltså, om den här boken.
Kanske, ja.
Ja. Alltså hon är ju inte bara utsatt utan jag har ju läst den här boken ett antal gånger nu. Och hon har ju själv vissa härskartekniker för sig av ovanligt slag.
Mm. Hon är ju... Vi har ju pratat väldigt mycket nu liksom om karaktärs utveckling och vad som är spännande. Och Mona är inte helt igenom sympatisk på något sätt.
Nej.
Det är egentligen ingen av mina karaktärer. Men jag gillar ändå allihop. Liksom.
Mm.
Men Mona håller på att liksom kontrollerar kan man säga sin... Hon kontrollerar väl det hon kan kontrollera också.
Mm.
Och hon själv är professor.
Mm.
Så att hon har ju liksom...
En hög ställning.
Ja,
kan
man säga. Och hon liksom lever ganska rikt materiellt liv då.
Mm.
Ganska fattigt andligt liv kanske. Men,
hon har en mur som hon är ganska rädd om. Hon gillar inte när folk kommer förbi och sätter sig på hennes mur.
Nej. Vissa likheter med författaren. men precis, hon vaktar sin privata sfär kan man säga. Yta, viktigt för henne. Vi har pratat mycket om och... Liksom fasad, och det är också någonting som jag är intresserad av liksom, i samhället. Eller ja, på ett individuellt plan och strukturellt plan. Alltså hur vi bygger upp fasader och sådär. Och...
Hur vi vill framstå, hur vi verkligen är.
Mm. Och hur det är bakom väggarna. Ja. Liksom. Det är jag jättenyfiken på.
Ja. Vi ska inte berätta för mycket mer om Mona. Mona bor granne med nyinflyttade Freja och hennes man.
Mm.
Vill du säga någonting om Freja också?
Ja, Freja är ju lite yngre än Mona kan man säga att börja med. Och hon lever i en väldigt mycket kanske... Hon är ganska ensam.
Mm.
Magnus är bortrest och jobbar. Och Freja ser ju saker i det här grann. Hon gillar ju Mona och Monas man Alf.
Mm.
Och hänger med dem ganska mycket. Men också börjar lägga märke till olika liksom, misstänkt. Ja, hon misstänker olika saker. Liksom. Så att, och då vet Freja inte riktigt om... Freja är också väldigt, väldigt trött.
Mm. Extremt trött.
Ja. Hon gillar att ligga på golvet i tvättstugan. Och dricka vin. Det är hennes favoritställning i livet. Liksom, så. Och, men så att hon litar väl inte... Hon har inte så många att prata med Freja.
Nej.
Och hon lite, börjar kanske ifrågasätta lite liksom, ja, det, vad ska man säga, sin reception, liksom vad hon ser.
Ja.
Och det tycker jag är intressant också.
Mm. Det är väldigt, de gränsar verkligen.
De bor ju liksom också i ett hus, alltså de är verkligen granna i tvåpartshus, mm, eller tvåfamiljshus. Så det är det universumet som vi rör oss då. Så för jag och Mona är mina tillbaka där, men det finns lite fler.
Mm. Vi får höra mer om detta den 27 maj helt enkelt.
Det ser jag fram emot. Mm.
Il est temps pour moi de m'éveiller, de m'élever très haut, de penser à des choses simples, à des belles choses. Ah, j'adore les belles choses. J'adore les belles choses.
Janna.
Hej!
Vi sitter här idag och spelar in Stollarbollar. Och med mig idag så är inte Petra Reveny, för hon är i sitt hem i Italien i den vackra trädgården, hoppas jag. Mm. Utan här är Anna Stenberg.
Mm.
Och du och jag, vi är ju helt enkelt kompisar.
Ja.
Ja. Är det någonting som du vill säga om dig själv innan vi drar igång, eller vill du mer att det avslöjas under vägen?
Vi är ju jättegamla vänner och jag lyssnar ju slaviskt, det gör jag faktiskt inte, men jag ska göra det nu på den här podden.
Det är därför, det är på grund av det här jag gillar det.
Ja.
Vi är faktiskt vänner sedan första klass, sedan vi var 7, och nu är vi medelålders vänner.
Mm.
Du, tack för tipset förresten. Jag fick det där jobbet som du sa åt mig att söka.
Röstmottagare.
Röstmottagare.
Grattis.
Du har ju varit röstmottagare flera gånger, flera år.
Ja. Jag har nog varit ett EU-val och ett riktigt val.
Ett EU-val, ett riktigt val.
Och ett kyrkoval.
Och jag har sökt de här jobben också. Men jag har aldrig fått dem.
Ja, nej men grattis.
Ja, precis. Ja, men nu fick jag det. Så ja. Att, kommer du jobba i år?
Ja.
Gud vad roligt!
Ja.
Och det som är fint med att vara röstmottagare, det tycker jag är den här gamla demokratin. Jag gillar det. Jag gillar demokrati. Och du är ju faktiskt politiker.
Ja, precis. Kyrkopolitiker är jag.
Ja.
Ja.
Och vad är det du beslutar om?
Oj, det är ju en hel vetenskap hur det fungerar inom kyrkan. Som jag inte hade någon aning om när jag halkade in där.
Ja, för det kommer jag ihåg. För det var ett tillfälle när du faktiskt tog emot min röst, råkade det bli så.
Mm.
Det var när jag röstade i kyrkovalet och det var väldigt många som röstade i kyrkovalet det året för att SD beslutade sig för att försöka helt enkelt bli stora inom kyrkan.
Mm.
Och då var det många som kände att nej men det kanske vi inte vill, så att man blev engagerad i att rösta.
Mm.
Och då bestämde du dig för att gå in i politiken.
Mm, lite tidigare då, för man var tvungen att engagera sig tidigare för att komma med på en lista.
Ja, lite tidigare än valdagen.
Ja, precis.
Ja, det känns tryggt ändå.
Lite framförhållning. Faktiskt så försökte jag. Jag såg någon affisch från Miljöpartiet. Att de sökte någon som kunde vara med på.
På valbar plats? På Miljöpartiet?
Ja, och då ringde jag dem och de hörde inte av sig till mig. Så då tappade jag det spåret.
Mm.
Och sen plockade då inte Vänsterpartiet utan Vänstern i Svenska kyrkan upp mig istället.
Ja, men vad tur för dem.
Ja, eller henne. Det var en ensam person. Så hon var glad för alla oss. Jag vet inte, fem andra som hon lyckades ragga upp. Så det är ju svårt att få. Vi får mycket röster, men det är svårt att få den där praktiska insatsen.
Ja, men när du pratar nu så känner jag att jag också skäms. För du har frågat mig ifall inte jag kan tänka mig och engagera mig. Men så jag måste ju säga att jag fattar dem som inte vill gå in i politiken för att jag föreställer mig att det tar så mycket tid och kraft. Även om jag tycker det är asviktigt.
Det var inte bara att SD hotade om att ta över kyrkan, utan det var ju också att jag blev liksom lite, eller hade haft dåligt samvete tillräckligt länge att jag tänkte att jag behöver engagera mig politiskt. Men jag kanske inte orkar det i verkligheten, så jag provar lite i kyrkans politik och ser om man kan förstå något där. Hur pass intressant det är för mig eller hur bra jag är på det här.
Okej.
Om jag kan göra någon skillnad här eller om det bara är att det tar en massa tid och energi.
Så finns det plötsligt massa. jag få i mig något nu tur. Detta måste firas nu. Men när jag börjar dansa min dans, förlorar jag min chans. Som från ingenstans, som om tiden inte fanns. För jag är sens på allt natt. Känslan den är enorm. Bar light, 3 dagar efteråt blir en lång fight. Med rätt musik kan ändra det. Helst något tidigt 93.
Ja, Anna, jag har ju i princip alltid tvingat dig att delta i allt som jag har gjort på scenen.
Ja, tvingat vet jag inte. Jag gör det gärna.
Ja, men det är ju fantastiskt. Du sitter ju i princip alltid där.
Ja, det är en innest, tycker jag.
Det är nästan som föräldrarna i småskolan. Var är Anna? Så sitter du och kollar på det man gör. Men kommer du vara på Litteraturhuset den 27 maj?
Ja, säger jag utan att... Nej, det är ju Kristi himmelsfärd.
Jag vet, det är en klämdag. Mm. Det är därför jag undrar.
Nej,
ja,
tyvärr.
Ja, men det är ju otroligt tråkigt.
Mm.
För då kommer jag nämligen att köra en monolog där.
Mm.
Som heter Mellanrum.
Mm.
Som är... Den är framarbetad tillsammans med omsorgsarbetare i kulturvärlden och kulturarbetare i omsorgen. Så det är ett samarbete med personer som är dansare, skådis, regissör, konstnär. Men personer som då också jobbar som kanske personliga assistenter eller behandlingsassistenter eller undersköterskor och så vidare i omsorgen.
Mm.
Och där så har vi diskuterat, ja men vad innebär det att ha de här dubbla rollerna? För de flesta av oss som jobbar i kulturen, vi har dubbla roller för det är så himla mycket projektanställningar. Det vill säga, ena stunden har man jobb och nästa stund har man inte jobb. Så de flesta behöver ha ett kneg.
Mm.
Och väldigt många jobbar då i omsorgen.
Mm.
Och det är ju inte bara, vill jag påstå, för att ja, men där är det lätt att få jobb. Utan det för att vi har en hel del redskap som är de samma i de här båda yrkena. Som man kanske inte tänker på, men man måste till exempel kunna relatera till andra människor. Både på scenen och i arbetet på ett äldreboende till exempel. Man måste nästan kunna blir lite olika karaktärer ibland.
Mm.
I mötet med personer inom omsorgen.
Mm.
Och du har ju också jobbat i omsorgen.
I omsorgen i stort. Jag har jobbat i hemtjänst och äldre... Nej, det har jag inte. Psykosocial hemtjänst.
Psykosocial hemtjänst.
Med psykiskt funktionshindrade äldre. Eller tänkte du på socialtjänsten i omsorgen?
Ja, men gud, du har jobbat överallt. Men nej, jag tänkte nog på hemtjänsten där.
Ja, Vegahemmet har jag jobbat på också.
Hur upplevde du det? Och det
jag tycker jobbet? Att det är jätteroligt att jobba inom omsorgen. Eller jag har ju tänkt att det är ett drömjobb för min son i alla fall. Jag tvingade ju honom att börja i hemtjänsten efter gymnasiet. För att han skulle lära sig om livet.
Ja, men det du säger, det är ju sant. För man får ju livserfarenhet av att jobba i omsorgen. För att det man gör är ju att man faktiskt är med människor i deras sköraste ögonblick.
Mm.
Och inte sällan är det ögonblick där de hade önskat att vara ensamma kanske till och med. Men du behöver vara där och du behöver känna in vad är lämpligt sätt för mig att bete mig på här.
Mm.
Och sen alla historier man får höra, det smäller jag av på när jag jobbar i omsorgen.
Mm.
Så jag kommer göra den monologen som, jag ska säga också att det är ett pilotprojekt inom Confusion. Och Confusion är en satsning inom Västra Götaland på deltagarbaserad konst. Och sen så kommer det en kvinna som vi kommer snacka med efteråt som heter Silvana Wretoska.
Mm.
Och Silvana Wretoska, det är hon som var den eller en av dem som startade hemtjänstupproret i Göteborg.
Mm.
Och om jag inte minns fel så var det i anslutning i alla fall till att de började bli väldigt minutstyrda och fick en app som...
Det här har jag ju varit med på andra sidan.
Berätta.
Och utvecklat den appen.
Sitter jag och pratar med kvinnan som har som utvecklat? Som är skuld,
ja. Nej, jag började i alla fall med det när jag började på VM Data.
Aha.
Och jobbar med en genomförande plansapp, tror jag.
Ja.
Och i den blev det ju det här tidsrapporteringen också.
Ja, men jag tror inte det är tidsrapporteringen i sig som de vände sig emot, utan att det inte var inlagt tid för när det blev problem med till exempel appen, eller när det blev problem på något sätt så kunde man inte ställa om och man kunde inte... Det fanns ingen förflyttningstid, vilket jag tycker låter så här superkonstigt.
Mm.
Men varför blev det så, tror du?
Nej, men jag var inte inblandad på då. Nej. Utan innan, under utvecklings... Ja. Ja. Det är en lång historia.
Det är en
så jag vet inte det, mer än att jag vet att det var arbetsmiljöproblem.
Ja.
Att de gjorde någon 66A och...
Ja. Och vad betyder 66A?
Alltså arbetsmiljölagen.
Ja.
Jag är skyddsombud på mitt jobb nu också, men jag är inte jättebra på arbetsmiljölagstiftningen. Men om man lägger en 66A så betyder det att man inte får jobba för att det är så dålig arbetsmiljö.
Ja, och det berodde på den här appen?
Ja, precis. Att den var för tidskrävande att använda.
Vad tänker du när du hörde att det blivit sådana problem med den här appen som du tydligen hade varit med och utvecklat då i början, även om du inte var med på slutet?
Det tänkte jag väl var en jättedålig idé att mäta tid på hemtjänst.
Jag ska prata med Silvana om det, hur det ligger till idag med den här med appen, för jag tror att de har fått igenom en hel del förändringar.
Mm.
Och också ska vi prata om vem som äger berättelsen nu.
Mm.
Om det som hände under pandemin. För nu är det lite grann som att vi har alla glömt bort och förträngt att vi har precis varit med om en pandemi.
Mm.
Och några som inte kan det är de som, dels de som drabbades av det och blev sjuka förstås, men jag tänker på de i omsorgen som har fått fysiska och psykiska men av det.
Mm.
Och om vi som samhälle bara kan ägna, känner jag, 5 minuter åt att stå kvar och fundera på, finns det några erfarenheter vi kan ta med oss från det här?
Menar du personalen eller de äldre också? Eller?
Det jag tänker i första hand på är personalen. Mm. Men det är självklart att det handlar ju om hur man jobbar.
Mm, ja, jag menade, men när du sa att de har fått men av sjukdomen.
Ja, men då, faktiskt i det fallet så tänkte jag helt klart på personalen. Det är flera som har PTSD. Posttraumatiskt stresssyndrom på grund av vad de var med under covid. Och då, de flesta av dem finns kanske på sjukhusen då, på intensiven.
Mm.
Men det är många som har mått psykiskt dåligt. Dels av att se så många dö hastigt på en och samma gång. Och sen så är det en del som utan att mena det på något sätt, men så fasansfullt, har smittat kanske sjuka människor. Men vi kommer att snacka med henne om det den 27.
Det är ju väldigt tråkigt att jag missar den här fantastiska monologen då. Får jag nog mer tillfälle?
Det får du faktiskt. Det är klart att det alltid kommer ett nytt tillfälle. Och jag kommer att vara med på Tiny Festival i år. Och den går den 4 juni.
Mm-hmm.
Och det är en faktiskt helt underbar festival som kommer att köra på Atalante i år. Men också andra platser i Göteborg som Skanstorget och runt omkring där.
Mm-hmm.
Och jag har faktiskt pratat med två av den här festivalens grundare som är Sia Runesson och Annika Wahlö. Och de tillhör Tiny Festival Producers. Och jag tänkte vi kunde lyssna lite på det.
Ska jag berätta lite om oss kanske, Sia? Var kommer du ifrån?
Jag kommer från scenkonsten, från den experimentella skolan som man sa. Som skådespelare helt enkelt, men också gruppmedlem naturligtvis. Och liksom, där man gör allting. Men sen så har jag också då sysslat lite grann inom bildkonsten. Och du då, Annika, var kommer du ifrån?
Ja, alltså vi har ju egentligen en ganska liknande bakgrund. För jag kommer ju också från fysisk experimentell teaterbakgrund i botten. Och sen har jag gått på Teaterhögskolan i Malmö bland annat. Så jag har jobbat som skådespelare, men jag har ju också skapat mycket egna verk och skrivit en hel del. De senaste åren har jag intresserat mig mycket för just de här små formaten som vi har jobbat mycket med. Vi har jobbat mycket med små tält och där man gör såna här one-to-one performances där man är en skådespelare som möter en publik. Och då blir det ju mer som ett riktigt möte och inte bara teater-teater så att säga.
Precis. Vi har ju en koreograf med oss också och videokonstnär som heter Benedikt Esprit.
Jag har ju varit med på Tiny förut faktiskt. Dels har jag stått i baren när den har gått på Trickster. Dels har jag varit publik och så har jag medverkat också. Och det kommer jag göra i år med då. Och alla de här rollerna har varit jättekul. För det blir verkligen en otrolig mix när varje akt är 10 minuter. Så att jag har sett dans, livemusik. Jag har sett en performancekonstnär som stod tyst i 10 minuter och andra verk som handlar om liv och död. Så jag hoppas att du dyker in då på Tiny Festival helt enkelt.
Det låter ju superkul.
Underbart.
Så vad är Tiny? Tiny är det minsta som finns. Tiny är 10 minuter.
Mm. Precis. Det var ju en idé vi fick. När vi tre som är Tiny Festival Producers gick på samma masterutbildning på HSM i Göteborg.
Och det var då vi tänkte att det skulle vara kul att göra en festival helt enkelt. Och då bodde vi ju hemma, Annika och jag bodde ju hemma hos, vi bodde ju hemma hos Petra Reveny. Så vi kunde ju liksom låna Trickster tror jag helt enkelt.
Vi pratade om idén och så gick Trickster igång på det. Och det var ju jättekul. Precis.
Så då gjorde vi det där första gången. Och det var ju just att bjuda in en massa andra människor från olika konstfält. Och göra någonting tillsammans. Och så just att man bara gör 10 minuter var. Så att det var ju alla möjliga saker. Det var ju allsång och dans och elektronmusik. Och ja, en himla bra blandning helt enkelt.
Och det är ju så roligt med det där formatet 10 minuter. För dels är det ju tillräckligt långt eller kort för att man ska kunna testa någonting som man kanske inte riktigt har gjort tidigare. Det är liksom ett pröveformat. Och sen så är det också ett format där jag tänker om man är ovan vid att se vissa scenformer eller sådär så är ju 10 minuter, det står man ut liksom. Det är alltid
exakt, man klarar av vad
som helst. Samma risktagande som att köpa en biljett. Det är någonting som är 4 timmar långt och man inte riktigt vet vad det är. Liksom. Så det här det blir också som en provkarta på massa olika grejer.
Man måste liksom av scenen efter 10 minuter. Vi tillåter inga övertramp. Någon minut kanske. Och det kan ju vara vissa som gör väldigt liksom, mycket av sina 10 minuter. Någon som bara prövar någon superenkel idé i 10 minuter. Och det är skönt med den balansen.
När vi gick masterutbildning så kom vi i lite olika fält och det är så roligt de här platserna. inom olika konstformer. Så vi tyckte det var kul också att få, för det blir både ett samtal mellan de olika konstnärerna och artisterna och publiken. Så att det blir liksom en kommunikation åt flera håll så att säga.
Ja, för de medverkande blir ju en stor del av publiken också. Festival helt enkelt.
Jag tänker på det här med tälten, för vi ska ju vara med på Stollars som Bullars evenemang på Litteraturens hus den 27. Och det ska bli superkul tycker vi. Och där har vi tänkt att vi ska göra ett litet smakprov på våra tält.
Ja, det är ju det vi har tänkt. Ett litet bokmärke till Litteraturhuset.
Vi har gjort performance i tält vid flera tillfällen. Och då har vi varsitt tvåmanstält som vi bjuder in publiken. Och ibland så kanske publiken bara får gå runt tälten för att det händer något inne i tälten. Och de här tälten har varit på väldigt många olika platser och gjort... Ja, vi har ju rest tillsammans med dem kan man säga. Så de bär ju på de här spåren och minnena från flera olika platser. Vi har varit på Fårö, vi har varit i Wrocław i Polen, i Vilnius i Litauen. Tälten har varit i Ulricehamn, i Skaraborg, Kinnekulle. Sen har de varit online med i Finland faktiskt.
Ja, de är ju våra kollegor nu för tiden, de här tälten.
Jag tänker att vi kanske ska berätta om när vi var i Vilnius.
Precis, vi var i Vilnius och hittade en kyrka. En förfallen kyrka som var ett betonghus inne i kyrkan som de hade byggt under Sovjetperioden där. Och för att ha grönsaker, potatis och äpplen och sånt. Och annat också för mig, om det var kylskåp eller någonting att ha.
Vi fick kontakt med prästen där och honom fick vi kontakt med genom en filmregissör som vi stötte på en bar som gav oss telefonnumret till prästen faktiskt. För vi hade gått och tittat på den där kyrkan, för det är ju verkligen en så här stor kyrka med högt torn, så här traditionell katolsk kyrka. Och sen just den här märkliga betongbyggnaden som var inuti kyrkan som man liksom inte såg från utsidan. Och då var ju den avkristnad under Sovjettiden och det var just den delen av kyrkan var ju fortfarande det. Så vi gjorde vår tältperformance på bottenvåningen och högst upp ovanpå den här betongkonstruktionen så var det nu tillbaka till kyrka precis under det gamla kyrkotaket. Så det var en väldigt speciell plats. Mm. Och där var vi då i ett sammanhang som hade med konstnärlig forskning att göra. Så dels var det ju kollegor från olika delar av Europa som var där för att prata om konstnärlig forskning som kom in i våra tält. Men det var ju också personer från gatan i Vilnius som var på väg till kyrkan eller blev nyfikna när de såg att det hände någonting där inne. Så det var en väldigt fin blandning. De tälten kommer att hälsa på Litteraturens hus hos Stollar som Bollar.
Vi har ju till och med pratat att hela vår verksamhet är en festival. Liksom att det är Tiny Festival. Vad vi än gör så är det en del av en festival som kanske sträcker sig över 20 år till slut. Men att alla de här grejerna vi gör är också en del av en festival. Även om vi är ute i skogen i Kinnekulle och gör någonting. Så.
Precis. Att det är som ett pågående projekt.
A durational performance festival.
Tillbaks till mig
lika bonkers som jag. Tror jag sen faktiskt är ganska bra. Ni flyter med mig som en djup värmländsk eld. De flesta fäller ben, gör du på dig själv.
Det hände mig en så fruktansvärt rolig grej som jag blev på väldigt gott humör över. Och det var en kommunikatör, jag ska säga, från en väletablerad entitet kan vi säga. Som sa till mig när vi skulle göra en säljgrej: du får absolut inte säga att någonting är en performance. För då tror folk att du bajsar på golvet. Det är vad allmänheten tror. Du måste säga att det här är en monolog eller det här är en pjäs. Men performance, då tänker folk kondom genom näsan. Och först så blev jag ganska chockad och sen så blev jag på väldigt gott humör. Men det är ju kanske på ett sätt sorgligt, för det pekar ju på någon sorts verkligen glipa mellan, ja men, vad den här personen i alla fall tänkt om performance och vad det faktiskt är. Så jag tänkte fråga dig, vad tänker du när du hör performance?
Alltså spontant kom jag att tänka på att jag inte följde med när du och Petra gick på galleri och Falkenland, heter hon det? Nej, Falkholt skulle ställa ut.
Ja.
Och så hörde jag efteråt, eller läste i en artikel om henne, att hon hade gjort en performance. Det var inte liksom konstutställning. Och då blev jag jätteglad att jag inte hade följt med.
Aha! Och varför?
För att hon hade strippat och jag kände att jag skulle stått där och känt att det här vill jag inte vara på.
Ja,
ungefär som att någon tar en kondom genom näsan, som du sa nu.
Ja. Och det där är kanske det kluriga, för att ett performance kan vara så otroligt mycket. Men såklart är det det som får all uppmärksamhet ifall någon, ja, jag kan inte ens föreställa mig vem som skulle bajsa på golvet eller vart det kommer ifrån. Men det är ju såklart det som får uppmärksamheten, när det kan vara en miljon olika saker.
Ja, och så tänkte jag på nu, den här skummanifestet går ju nu igen här, va?
Ja.
Och då så skulle Mattias läste, min man läste i tidningen om detta. Och så jag kanske måste utmana mina fördomar och gå på den här.
Ja.
Och sen så läste han vidare att, och då fick jag någon koppling till performance, att männen blir liksom satta på en stol mitt på scenen och kvinnorna sitter för sig i trygghet.
Ja, det är ju...
Där känner jag att performance är mer laddat, att man blir utsatt för någonting.
Ja, precis. Så du tänkte det är en pjäs och så hörde du det blir jobbigt, så tänkte du det är en performance.
Ja, precis. Ja. En fördom.
Att man eventuellt blir
indragen. Liksom. Man måste reagera.
Ja.
Ja. Som när ni hade de här i strippbåsen på...
Ja, just det. Private shows.
Ja.
Ja.
Då var det ju verkligen att man var tvungen att vara där.
Och... Precis. Det var Trickster som hade ett koncept som kallades för private shows. Och där var det en skådespelare, en publik. Så man fick gå in i ett bås tillsammans med en skådespelare.
Det kanske är ett performance som jag tänker.
Ja, jag tror inte vi kallar det det då. Men det kan ju som sagt vara så mycket. Men absolut så blev man ju jätteutsatt.
Man kan inte sitta avslappnad och njuta av någonting utan att bli... Man är mer ett subjekt kanske i en performance än... En åskådare.
En åskådare,
ja.
Ja. Och jag tolkar det här som att du kanske föredrar att inte själv bli indragen i grejer som sker, ja, på scenen.
Ja.
Ja, det är...
Att det kan vara det han menade, eller hon, kommunikatören.
Ja, precis. Att det som många tycker är spännande att bli... Att bli tagen i anspråk, att delta, det är också vad många känner att aldrig i livet.
Mm.
Ja,
mm.
Det kan jag förstå. Men jag tycker det är otroligt fint det som Annike eller Sia sa. Att de ser varje grej de gör som en del i en enda lång festival.
Mm.
Det är ju nästan en livs... åskådning, tänker jag.
Ja, verkligen.
Att allt man gör, det är helt enkelt del i...
Festivalen om ens liv.
I festivalen om ens liv.
Inte om ens liv.
Ett durational performance, helt enkelt. Men sen den 27 så har vi också ett litteraturblock med läsningar av Petra Reveny och Lisa Lindén. Men du missar ju fler grejer också den 27, Anna.
Mm.
För vi visar också konstfilm av Hans Karbe. Men sen har vi även Kenneth Lundin med oss. Och Kenneth Lundin, han är marinbiolog på Göteborgs naturhistoriska museum.
Mm.
Och är en väldigt entusiasmerande person. Och är ju en av dem som var med och hittade paradoxmasken här utanför kusten. Och det är ju det tidigaste spåret av vårt ursprung, helt enkelt.
Mm.
Och nu håller han på med en bok.
Mm.
Och den har arbetsnamnet Sjömat, den ätbara mångfalden i havet.
Mm.
Han menar då att dels så finns det en hälsoaspekt, att vi faktiskt mår bättre ifall vi äter mer varierad mat från havet. Och sen så trycker ju han också såklart på naturvårdsaspekten. Det vill säga att fördela det vi äter över fler arter. Så att inte vissa arter blir överutnyttjade. Och du jobbar ju faktiskt med havsfrågor, kan man säga det?
Ja, fast jag jobbar med IT-system för havsfiske på havs- och vattenmyndighet.
Ja, den som lyssnar på den här podden kommer att tänka att du har ett finger i varje siltburk.
Ja, verkligen.
Men du jobbar på havs- och vattenmyndigheten.
Ja.
Ja, så har du några tips på vad som är bra ur miljösynpunkt att äta?
Ja, alltså att odla musslor är ju jättebra. För musslorna silar ju gifter så att vi får bättre vatten. Så att äta musslor är ju bra då, för då uppmuntrar man ju musselodling.
Det är ju faktiskt väldigt gott också. Då tar vi och avslutar Stolla bollar för den här säsongen. Vad härligt att du var här idag, Anna.
Tack så mycket för att du fick vara här.
Och dagens konstnär är ju Lissi Weibull och Markus Sjögren. Och de kan man höra på Soundcloud också.
Stollar, bollar.
Stollar,
bollar. Stollar, bollar.
Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.